Hej och välkomna till Kureras podd Så mår jag bra. Jag heter Anna Flodberg och i den här podden intervjuar jag spännande personer som har någon form av koppling till hälsa. Att de jobbar med det eller engagerar sig i det på ett eller annat sätt. Och om du har synpunkter eller frågor gällande podden eller kanske har tips på intressanta personer att intervjua, så skriv till podden @kurera.se. Nu till dagens gäst. Jag har bjudit in influensen, föreläsaren, författaren och hälsoinspiratören Sofia Ståhl. Sofia blev känd för svenska folket som PT-Fia när hon 2010 startade sin blogg om hälsa. Sedan dess har hon gett ut böckerna PT-Fias 10 i topp, Trappträning och 5 kalendrar med hälsofokus i samarbete med Akademibokhandeln. Hon har också varit programledare för Lyckomaten i SVT och hon har vunnit flera priser som Årets hälsoinspiratör och Årets träningsblogg. Tillsammans med sin pojkvän Tarik Taylor driver hon idag en tv-studio där de gör gemensamma projekt, och i dagarna kommer hon också ut med nya boken 201 hälsohacks. Varmt välkommen till podden, Sofia. Det är så kul att ha dig här som gäst.
Tack snälla du, så roligt att vara här.
Vad kul, det var en lång introduktion. Nu, var det en korrekt presentation av dig eller var det något som saknades?
Nej men det kommer vi säkert komma till, men det var superbra. Det är ju omöjligt att veta vad allting som man gör, men vi kommer säkert till det. Det var fantastiskt bra, tack snälla.
Vad bra. Hur ser en dag ut för dig?
En dag för mig är inte den andra lik på något sätt, utan det är alltid olika saker. Jag har ju många olika delar i min verksamhet som innefattar olika uppdrag, och mycket är ju projektstyrt eller att det är uppdragsbaserat. Så att, som den här dagen till exempel, så började jag med att lämna på förskolan och sen så gick jag vidare till en PR-byrå för att låna kläder till fotograferingar, och nu så gick jag vidare till en fotografering med nyårstema, och sen så har jag ätit lunch och bloggat och sätter vid datorn lite grann, och nu är jag här och spelar in podden med dig. Och det är en dag. Någon annan dag kan vara att jag sitter på kontoret en hel dag, jobbar framför datorn, jobbar tillsammans med mitt team. Jag och Tarik har ju 3 medarbetare i vårt företag. Någon annan dag så är jag ute och föreläser eller ute på uppdrag eller många olika saker.
Hur håller du koll på allt du ska göra? Det känns som att det är omöjligt.
Ja, alltså jag har ju som sagt 3 medarbetare som håller koll på vad jag ska göra. Och jag och Tarik driver då vår agency tillsammans som heter Taylor Ståhl Agency. Och i det företaget så har vi 3 stycken medarbetare. Och Elin då, som är vår manager, hon har koll på schema, inkommande, det vi ska göra och inte, sorterar alltihopa och sådär. Så ger hon mig faktiskt en att göra lista för dag till dag, så att hon har stenkoll på allt och jag håller mig uppdaterad där, så vet jag okej, hit ska jag, det här ska jag göra och så vidare.
Gud vad skönt, det låter ju helt underbart att få en sån lista serverad liksom varje
verkligen
dag.
Ja. Och jag har jobbat med Elin i 6 år och hon började som min projektledare för 6 år sedan, och sen så nu känns det otroligt spännande och kul att vi kan ta de här stegen tillsammans då med Tarik och Micke och Nelly som vi jobbar med nu. Men vi också, i och med att vi har 6 års erfarenhet av varandra, så alltså hon är så värdefull för mig. Och de andra 2 nu också som har kommit in. Så att det är ovärderligt. Jag är så tacksam för mitt arbetsliv.
Ja, jag förstår det. Hur ser det ut då med, hur får du in liksom träning och din liksom, pauser och så i det här hektiska schemat?
Jag får in, träningen planeras i kalendern vecka till vecka, och jag har valt att liksom ge bort eller leja bort min träning så att jag går till ett ställe och sen så tränar jag där. Jag tränar väldigt mycket hemma också i perioder och tycker att det är väldigt behagligt att hålla. Jag behöver hålla min träning prestationsfri i och med att mitt jobb kräver att jag är på topp hela tiden. Jag ska alltid ha något att säga, något att leverera, något att skriva, någonting att komma med. Och det gör att mitt jobb är väldigt högpresterande. Så att för mig så är det viktigt att hålla många andra saker i livet fritt från prestation. Och träning är en sån sak. Så att jag vill gärna säga vad jag ska göra, jag njuter av det. Så att i kombination med att den planeras vecka för vecka, men sen också är jag fri att så här, gå ut och springa runda, ta en promenad, gör 5 minuters rörelsepaus hemma, sträcka igenom kroppen och sådär. Så träningen för mig är både liksom att hålla energin öppen, hålla mig frisk och stark, men också faktiskt komma ner i varv och bara vara i min kropp. Och pauser och så. Jag och Tarik har ju valt att sätta väldigt tydliga ramar i och med att vi både lever liksom tillsammans som kärlekspar men också som arbetshästar tillsammans.
Ja, hur går
nu.
Det?
Det är fantastiskt spännande. Ja. Och jag hade inte gjort det med vem som helst, utan verkligen så för att han och vi så kände vi att det var ett väldigt naturligt steg. Men det är ju också, det är ju inte lätt att göra det, utan man får ta de här medvetna besluten och så får man ta alla diskussioner och samtal runt det, vad det kan innebära, vad förväntar vi oss, vad känns svårt, hur säkrar vi upp, alltså allt mjuka hårda värden, alltihopa. Och sen har vi också satt gränser för att ingen av oss vill jobba bort vår kärleksrelation. Det är det absolut viktigaste vi har. Så att det var så här, okej, men här behövs det gränser. Jobbet får inte ta över. Och som sagt, vi är 2 personer av 5. Vi har 3 till med oss, vilket gör att allt ansvar hänger inte på oss. Och det gör ju att vi har en helt annan förutsättning för att det ska liksom gå att skilja jobb och privatliv. Mm. Så till exempel så efter ett visst klockslag på kvällen så inga telefoner, inget arbete. När det är bara han och jag och vi är i vårt privata liv, då existerar liksom inte resten av världen. Och det är någonting som vi båda värdesätter väldigt mycket.
Ja, det låter väldigt klokt.
Tack.
Också väldigt svårt, säkert för många, att göra så. Men det finns verkligen en poäng.
Ja, men och jag tror att vi, ingen av oss är naiva i det. Utan vi vet, vi båda har levt i långa relationer tidigare. Vi är väldigt nykära och väldigt så här, i det här härliga, men också vet man att så här, verkligheten finns ju där och man har tidigare erfarenheter och man kan lära sig av och sådär. Så att vi är nykära, men vi är nog inte så naiva i det, vilket jag tror det låter så här, torrt och tråkigt och vuxet, men också så här, hellre att man tar i saker och ting för vad det är och sen så ligger man steget före och har investerat i både sig själv men också att säga, okej, men om det här händer då, hur resonerar vi då? Eller man skriver sina avtal och så kan man slappna av sen.
Ja, men det låter jättebra. Kan du avslöja så här, vad för typ av program eller produktioner ni ska göra tillsammans?
Nej. Inte riktigt. Nej. Än. Jag kan inte.
Nej,
det än.
Vi
får vänta lite till. Ja. Men att det kommer, det kan jag lova.
Ja, vad kul. Ja, men då får vi se fram emot det.
Ja.
2010 så började du med din blogg om hälsa. Hur kom det sig att det blev så?
Jag började blogga lite kanske av en slump när jag var au pair i USA. Mm. Direkt efter studenten. Och jag tror att det var via Facebook, för det var när jag var i USA som Facebook började slå och där var det väldigt, väldigt stort. Jag hade aldrig hört talas om det, så jag kom liksom dit, okej, nu ska man vara på Facebook, vad är det för någonting? Och jag var van med bilddagboken och Lunastorm. Och i samband med det så upptäckte jag också bloggandet. Och så började jag skriva då för att mina föräldrar skulle ha någonting att läsa där hemma.
Ah.
Och så började jag på den vägen. Och sen så hade jag en blogg som jag kallade för Dumfia något år. Och där så lade jag upp massa festbilder och jag bodde i USA, jag bodde i Oslo och det var alla möjliga olämpliga saker som jag skrev på den här bloggen.
Det var ingen hälsoblogg då?
Nej, det var en fest och fjortisblogg. Och så sen så då när jag flyttade till Stockholm och började plugga eller utbilda mig till, liksom, inom hälsa och träning, så blev det naturligt att herregud, nu har jag någonting att säga, det här var spännande, det här brinner jag för, wow. Så då började jag nischa mer och mer. Och sen så när jag började jobba som personlig tränare så var det naturligt att det blev en träningsblogg. Och sen så upptäckte jag att jag hade ganska stort driv. Jag var väldigt driftig och väldigt på det och väldigt där. Nu ska jag liksom springa iväg här och göra roliga saker. Och så kom jag i kontakt med Isabella Löwengrip. Som jag hade träffat ungefär ett halvår tidigare, några månader tidigare, det hade sökt jobb som hennes assistent. Bland 800 sökande tror jag det var, och fick komma dit på intervju. Jag fick inte jobbet, men jag fick komma till intervju, så vi hade ändå träffat.
Ja, bara en sån sak.
Och sen så då, så när hon sökte en personlig tränare lite grann så där mellan raderna i sin blogg, så skrev jag snabbt ett mejl och här är jag, det är mig du behöver. Och så gillade hon det och nappade, så då började vi samarbeta i form av att hon tog sig an min blogg och sen startade hon en tidning, då började jag skriva den krönikan. Ja. Och på den vägen är det, som man brukar säga.
Och du fick ju snabbt väldigt trogna följare och väldigt mycket uppmärksamhet, och du var på omslaget på flera träningstidningar och blev det som en chock att du fick, eller det var ju inte något du hade förväntat dig, kan jag tänka mig.
Nej, inte alls. Ja, det måste jag nog ändå säga att det var. Nu är det ju 12 år sedan, vilket känns helt overkligt på ett sätt. Jag hade aldrig förstått eller kunnat tänka mig att jag skulle få göra allt det här under så lång tid. Jag hade kanske tänkt att det skulle hålla i sig kanske ett år eller två. Då hade jag varit superglad. Nej, men jag tror att jag som var så här glad, kåt och tacksam i början. Att så här, gud, det kommer ett erbjudande. Va? Ska jag få det här? Nej, men gud. Så här, då tar man ju det man får som känns bra för att wow, som Isabella sa till mig någon gång när vi skulle fota min byline-bild för min krönika. Och jag var lite sådär nervös. Hon bara, men Sofia, tänk på hur många tjejer som sitter på den här stolen, den där pallen som du sitter på just nu. Jag bara, ja, det är sant. Ja. Jag kommer från en väldigt liten stad i Hedemora, Dalarna. Så att det är så här, den här världen med media och kändisar och influencers och PR-byråer eller fotograferingar, det är så här, vad gör jag här? Så att det var verkligen ingenting jag hade räknat med. Jag hade drömt om att jobba för en tjejtidning när jag var yngre, för jag älskade tjejtidningar.
Men, vilka tidningar då?
Alla. Frida, Veckorevyn, vad hette de mer? Nu kommer jag knappt ihåg. Men det var sådär, och just att skriva, jag alltid älskat att skriva. Mm. Men jag har ingen utbildning inom skrivandet, så att jag skulle jobba med att skriva kändes också väldigt långt borta. Nej, men så att det var inte något jag hade räknat med. Och sen gick det så snabbt så att det var svårt att, ja, vi kommer säkert till det, men att stanna upp kom ju naturligt sen när jag blev sjuk. Men jag var bara så tacksam i början och började så det här, en känsla som verkligen förföljde mig var ju så här, när ska någon komma på mig? För vad har jag egentligen att komma med? Och det tror jag är ganska vanligt bland folk som...
Det känner jag ofta.
Ja, att man är så här, va? Ska verkligen jag... Nej, men hur... Okej. Okay.
Hur kan de tro att jag...
Ja, men exakt. Så den känslan hade jag väldigt länge. Mm. Och jag tyckte att det var ganska svårt också. Så här, hela tiden känna mig lite jagad i att när jag hade fått mitt första omslag, hur ska jag hålla den här nivån uppe nu då? Hur ska jag fixa till, eller om jag får det här uppdraget, men hur ska jag kunna stanna kvar här nu så att det inte bara blir en peak och sen är det färdigt och sen får jag gå och göra något annat. Så att, ja, det är mycket som händer där i början med en själv också och sina egna tvivel, absolut.
Ja, och när man kommer, som du sa också, från en liten stad så blir ju det så himla mycket större liksom, när man får den här uppmärksamheten. Jag tänkte vi skulle gå tillbaka till din barndom. Du växte upp i Hedemora. Det är Norrland. Är
Dalarna.
Ja, Dalarna. Oh, förlåt.
Nej, det gör ingenting. Det är, du vet, alla i Stockholm börjar. Allt i Norrland och över Stockholm.
Ja, precis. Och jag kommer ju från södra Sverige, så att då tycker jag ju allt över Stockholm är Norrland.
Exakt.
Och det var ju en liten stad då. Hur var din uppväxt?
Oh, vilken bra fråga. Min uppväxt var fylld av, alltså jag är uppvuxen och uppfödd på längdskidåkning och idrott och sport. Var alltid i stallet, älskade hästar, höll på med hästar i 10 år. Hela min familj levde för längdskidorna, IFK Hedemora skidklubb. Det är liksom där jag har bott i princip när jag har vuxit upp. Så det var barmarksträning och tävlingar och läger och upp klockan 5 på morgonen, äta gröt, iväg i bilen hela familjen, in med all packning och sen så stanna någonstans och käka sina mackor och dricka varm choklad och sen ut och tävla. Det är liksom så jag är uppvuxen. Så det var långa sommarläger och vinterläger och allt möjligt. Så att med skidklubben så kom ju egentligen ja, men, så dels gemenskap för familjen, alla nära familjevänner, första kyssen, första pojkvännen, kompisarna, träningen och allt det där. Så det betyder ju väldigt mycket.
Mm. Det känns som att du hade en väldigt trygg uppväxt. Och,
ja, det skulle jag säga. Mm. Och vi, så väldigt mycket praktisk kärlek. Och som jag har sagt, jag pratar ju väldigt mycket liksom, i mitt budskap, i mitt yrke idag, så är det så otroligt viktigt för mig att prata om relationen till sig själv, det emotionella, att uttala sina känslor, ha en relation till sina känslor, att våga prata om alla sådana saker och våga vara obekväm också. Och det kommer nog från att jag är uppvuxen, som så många andra, med att man får väldigt mycket praktisk kärlek, men inte lika mycket sätta ord på sina känslor. Och det har ju inte mina föräldrar fått heller, eller deras föräldrar. Så att det är ju såklart, det går ju i generationer. Men så att just det, så vi pratar väl kanske inte jättemycket känslor hemma. Det har blivit mycket bättre nu. För att tiderna ändras och samhället
öppnar upp. Jag tror att vår generation är mycket, mycket bättre.
Exakt.
På det.
Mm. Och jag har ju också, som sagt, jag är som jag i det här. Mm. Så jag ska inte säga att jag tvingar folk, men liksom jag verkligen så tycker om att verkligen lyfta på locket.
Underbart.
Men sen i skolan och sånt, jag har alltid känt mig, jag ska inte säga utanför, men riktigt som att jag inte riktigt passar in och att jag inte riktigt har vetat min plats. Och jag fick ofta höra sådär, hon tror att hon är något, eller ja, men du är ju trevlig, det har inte jag hört. Och jag var alltid så förvirrad i det. Men varför, okej, var kommer det här ifrån? Jag förstår inte. Och känt mig lite så här väldigt så här styrd av att försöka passa in, fast jag kände att jag inte riktigt gjorde det. Vad ska alla andra tycka? Får man vilja sådana här saker som jag vill eller inte? Så jag var väldigt sökande, väldigt osäker, dålig självkänsla. Det största som hände mig var när var att en av skolans populäraste killar blev tillsammans med mig, och då så typiskt tjej i den åldern så här, en populär kille vill ha mig, då duger jag, då har jag ett värde. Så väldigt mycket hjärtekrossande och försöka hitta sin väg i det och liksom hitta någon slags värde, vilket jag inte tyckte att jag riktigt hade. Så inte unikt på något sätt. Jag tror att det är supervanligt, men tryckt på många sätt, men också väldigt förvirrad. Mm.
Men jag kan känna igen mig också. Jag kommer ju också från en väldigt liten stad. Mm. Och den här längtan efter att komma bort.
Ja.
Så jag åkte också till USA som au pair direkt efter gymnasiet.
Ja,
det var liksom, man ville vara bort.
Exakt.
Men hur kom det sig då att du, hur hamnade du, var det till Stockholm du flyttade sen då när du kom tillbaka från USA?
Precis. USA först i nästan ett år som au pair. Och sen så när jag kom hem så mellanlandade jag i Hedemora ett halvår. Och sen så var jag i Oslo i nästan ett år. Och det var där jag träffade min exman. Och han skulle börja plugga på universitetet i Stockholm. Och jag hade egentligen tänkt att jag skulle ut och tågluffa. Men kände en sån stark dragning till Stockholm. Så här, men det är för tidigt. Jag ska ju till Stockholm sen. För det hade jag planerat. Och tänkt, för min stora syster bodde redan där. Och så här, det kändes väldigt naturligt att jag skulle dit. Men då var det som att någonting så här, ska jag satsa på den här killen nu då? Och skita i och tågluffa. Och kändes som stark dragning. Och när jag känner den känslan, jag kan aldrig gå emot den. Så att då var det så här, okej, jag släpper det jag tänkt. Jag drar med honom till Stockholm så vi ser vad som händer.
Mm. Hur gammal var du då?
Då var jag 21. Ja, jo, 21.
Mm. 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 Och då fortsätter du att blogga? Och
precis, jag började då när jag kom dit. Så jag hade jobbat som personlig assistent väldigt mycket i Hedemora till personer med funktionshinder eller handikapp. Och älskar att jobba som personlig assistent. Det är ett sånt otroligt givande yrke, verkligen. Jag är så tacksam för att jag också gjorde det i så ung ålder. För man får med sig så mycket perspektiv på livet och ja, fantastiska människor att jobba med. Så att det gjorde jag även när jag flyttade till Stockholm direkt och kände mig väldigt, väldigt bekväm i det yrket. Och så visste jag att okej, jag vet inte riktigt vad jag vill göra, men jag började då samtidigt jobba personlig assistent och då jobbade jag skift, så att det var 16 timmars pass och då fick man ju ledigt någon dag i veckan. Och då tänkte jag, jag kan inte vara ledig en tisdag, vad fan, vad ska jag göra nu? Apropå att vara väldigt driven av prestation som jag också var då. Så att då började jag sälja kaffemaskiner på NK samtidigt. Och så parerade jag de här. Och sen någonstans här så hittade jag personlig tränare för att jag fikade med en kompis från Oslo som sa att jag ska börja utbilda mig till personlig tränare nästa vecka. Det ska bli så himla kul. Jag bara, vad är personlig tränare? Vadå, kan man jobba med träning? Jag hade ingen aning. Så då ringde jag till mamma och sa att du, får jag låna 40 000 eller vad det var? Jag har hittat en utbildning som börjar nästa vecka. Jag måste börja nu och jag har bara hälften. Jag har saknar hälften. Jag bara, okej. Är det en utbildning? Ja. Kan du jag bara, jag ska betala tillbaka. Men jag måste, får jag köra? Jag bara, ja, du får låna. Så jag hoppade på samma utbildning veckan efter. Och sen kombinerade jag den utbildningen tillsammans med mina två jobb. Och sen så jobbade jag på de där två jobben tillsammans med att jag började bli anställd som personlig tränare på ett gym. Och jobbade för mycket.
Ja, det låter helt omänskligt att jobba så mycket.
Ja.
Och det hände ju någonting efter ett tag också. Kan du berätta?
Exakt. Ja, nej men så att när jag var inne i det här, så att jag började jobba som personlig tränare, så sa de till mig att okej, men nu är du anställd. Men i den här branschen går det till så att man blir lämnad ganska mycket själv. Det är upp till dig hur mycket du vill sälja, och baserat på det så får du din lön. Så räkna med att du kommer vara fullbokad kanske om 6 månader. Men då ska du vara riktigt duktig. Och jag går ju igång på sånt, för jag älskar att tävla. Och bara så här, okej, vi får väl se. Så efter 6 veckor var jag fullbokad som personlig tränare. Och hade slagit någon form av lönerekord. Och höll på med allt sånt där. Och bara sprang. Och så mina dagar var mycket att jag började kanske klockan 7 på gymmet med kunder. Och sen så hade jag dem fram till klockan 11. Då jobbade jag mellan 11 och 17 på NK och sålde mina kaffemaskiner. Och sen tillbaka till klockan 18 och hade kunder då fram till kanske 22 på kvällen. Och så höll jag på så ganska länge tills jag insåg att det var inte alls hållbart. Och jag hade börjat blogga och göra med ett namn som Peter Fia. Släppte NK-grejen, startade eget här någonstans på vägen. Olika uppdrag började komma in. Jag startade personlig träning online, PT online, en av de första vi hade, som var att man har ett medlemskap där man loggar in. Hade 100-150 kunder igång där samtidigt.
Wow. Oj.
Och 8-9 kunder på gymmet och bloggade, och det här går ju åt helvete såklart, för det är inte hållbart. Och sista halvåret så innan jag blev sjukskriven, så var det också det faktum att min exman då, som jag bodde tillsammans då, han var i Singapore hela det halvåret, så att jag var också så här, och jag ska på semester och så ska jag åka hälsa på, och så åkte jag och hälsade på, men det var ju det att han pluggade hela tiden, så då satt jag och jobbade med allting jag kunde vid datorn fast jag inte då hade mina fysiska kunder.
Så det blev ingen återhämtning precis?
Inte alls, verkligen inte. Och sen när han kom hem, så var det som att när han kom hem kunde jag slappna av, och då kom saker och ting kapp mig, och då hade jag ju under hela det här året fler och fler symptom, så att jag blev sämre och sämre och sämre, och kroppen stängde ner mer och mer, och jag hade fysiska och psykiska symptom, och började till slut känna att jag kunde inte stå upp och hålla en PT-kund i en timme, för att jag orkade inte, min kropp sa ifrån. Så jag tog nog sitta på en pilatesboll. Som jag var 24 år och jättevältränad. Men jag kunde inte stå i en hel timme, det funkade inte.
Men förstod du då att det här måste bero på stress? Eller, alltså, kunde du koppla det till
Nej.
Det? Eller trodde du att det var något fel på dig? Liksom att du var sjuk?
Jag kunde inte koppla. Jag kände inte, alltså, jag var så ny. Det här med att prata om psykisk ohälsa gjorde man ju inte då. Och det enda som jag kunde ta på var att jag förstod att jag mådde dåligt för det som hade hänt i USA. För när jag var au pair i USA så fick jag veta, för där mådde jag fruktansvärt dåligt och blev väldigt illa behandlad. Men förstod inte att man kunde göra någonting åt det heller. Så när jag kom hem så bara la jag locket på och började jobba. Och sen så när jag kom till Stockholm där i början, så förstod jag så här, det är någonting, så jag mår, gud, vad är det? Det här med psykolog, man kanske ska testa, jag behöver nog bara prata om det här. Så då tog jag mina 800 kronor, då hade jag inte så bra ekonomi på den tiden. Så att jag gick tillbaka med, så här, kostade 800 kronor för en timme, gick till den psykologen och så öste jag ur allting som jag hade varit med om i USA. Och då berättade hon för mig att jag hade blivit psykiskt misshandlad när jag var i USA som au pair. Och då var det som att jag sa, hon bara, det här behöver du gå i behandling för, du behöver så här och så här många gånger. Nej, det behöver jag inte alls. Nu är det lugnt. Nu känner mig så lätt. Vi har fått prata med dig. Jag har inte råd med massa gånger 800 kronor till. Jag bara, det är omöjligt. Men tack, det här gjorde susen. Och då fick jag lite mer kraft att fortsätta. Men sen så när det här började så förstod jag att det är fortfarande så att jag behöver bearbeta det här. Så att då kunde jag, då hade jag jobbat ihop lite pengar, så då kunde jag gå till en annan psykolog och börja prata om det här. Och varje gång jag kom dit så var jag sämre och sämre och sämre och sämre. För att såklart var det inte bara det som jag hade varit med om i USA som var liksom hela anledningen. Utan det var ju mitt liv, min självkänsla, det orimliga i min arbetsbelastning, ingen återhämtning, den bristande relationen till mig själv och allt det där i kombination. Så sen så till slut då när jag kollapsade hemma på badrumsgolvet och min exman sa att nu går du till läkaren. Så var det som att jag så här, jaha, är det här en sjukdom? Jaha. Och fick lära mig någonting helt nytt. Mm. Och då blev jag ju sjukskriven på omedelbar verkan på 100%. Och var förbjuden all form av psykisk och fysisk ansträngning i 6 veckor.
Oj, vad hände då när du kollapsade? Ramlade du bara ihop?
Jag minns inte riktigt. Nej. Och det var andra gången jag kollapsade. Första gången var 1,5 år tidigare. Och då trodde jag att jag hade gått in i väggen. För då hade jag ju hört lite grann om så här, gå in i väggen, det här slarviga uttrycket. Mm. Men jag hade inte förstått att gå in i väggen var sjukdomen utmattningsdepression. Så långt hade jag liksom inte kommit i information. Men jag tänkte, men det där med att man liksom går in i väggen, det har man ju hört om. Och bra, då har jag checkat av det, tänkte jag då. Och sen gick det 1,5 år till och allting blev värre och symptomen blev värre. Och sen när jag blev sjuk på riktigt. Det var framförallt, jag skulle säga där under det här halvåret som var att jag som sagt jobbade från morgon till kväll. Hade inga andningshål, ingen återhämtning. Jag hade enorm press på mig själv. Det var mycket med min identitet. Vem är jag nu? Okej, jag har blivit offentlig. Jag har följare som har massa åsikter. Det kommer ibland elaka kommentarer. Men framförallt var det ju det som pågick i mig. Att som jag sa med konflikträdsla, att stå upp för sig själv, att säga nej, sätta gränser, dåligt självförtroende, dålig självkänsla, ingen trygghet och massa sådana saker. Och sen så, som sagt, många känslor som aldrig hade bearbetats, USA och den upplevelsen och väldigt hög arbetsbelastning i kombination med allting. Så att de symptom som jag började få var allt ifrån att magen började säga ifrån, jag behövde gå på utredning, till att jag fick depression och panikångest. Mensen rubbades, jag kände att mina ögon blev sämre, jag såg sämre, minnet försvann, jag kom inte ihåg, jag kunde gå in i ett rum. Vad var det jag skulle, nej, ingen aning vad jag skulle hämta eller lämna. Jag kommer ihåg att jag reagerade på, när jag gick in i personalrummet på jobbet, så höll jag alltid på att kräkas för att dofter blev så otroligt känsliga. Och jag blev yrslig och hade hög puls, fick mjölksyra av att gå 2 trappsteg. Kunde inte sova eller så var jag tvungen att sova jättemycket, hade sådär den sån andning så att och så kunde jag inte andas genom näsan, jag fick klåda på kroppen, jag fattade inte.
Nej.
Alltså det var när jag var i det läget, så är det som att jag hade skygglappar på mig och jag förstod, men det är läskigare att stanna än att fortsätta. Så att, och sen så är det en sån tydlig symbol på att jag var på väg ner och sämre var att jag under den här tiden så tränade jag militärträning 3 gånger i veckan. Vilket tycker är skitkul apropå min bakgrund som barmarksträning, och det är skitigt och det är leda och allt sånt där. Men då så blev det som, och då var den träningen 06:15. Så att upp till det först, hög intensiv tung träning, jag bar karar som vägde 80-90 kilo på ryggen och liksom alltihop och sånt. Och bildäck och sånt där. Men också att till slut så blev det att jag cyklade dit och sen sa jag, sorry, jag är sjuk, jag måste åka hem. Och så vände jag. Nästa gång cyklade jag nästan hela vägen fram. Men det var som att kroppen vände och sen så höll jag på så där flera gånger. Jag kom liksom inte fram. Jag mentalt kunde jag inte förmå mig, för kroppen höll på att lägga av. Så till slut, så sista gångerna, så gick jag ner och låste upp cykeln, stod och grät, och så låste jag cykeln och gick upp och la mig igen. Och sen så gick jag ner för trappen och stängde dörren och gick upp och la mig igen. Så att jag liksom fysiskt var som att kroppen hindrade mig varenda dag från att säga, okej, komma till den här ansträngningen.
Kroppen är ju väldigt smart på det sättet att den börjar stänga av.
Ja.
Och till och med så att du inte kunde gå till slut. Det var väl det sista liksom.
Exakt. Ja. Och sen så till slut, som sagt, när han var hemma och jag kollapsade där, vet inte riktigt vad som hände. Jag kommer inte ihåg. Jag vet att jag kollapsade och sen var det sjukskrivningen. Men det var också när jag kom hem med sjukskrivningen, liksom det pappret eller intyget eller hur man säger, så gav jag det till Kim då och bara, så, nu är jag sjukskriven. Han bara, ja, bra, gå och lägg dig. Nej, jag ska till jobbet, jag har kunder som väntar. Han bara, men du är sjukskriven. Jag bara, ja, men vadå, det är onsdag idag? Eller vad det var. Men en sjukskrivning behöver gälla på måndag, eller? Oh. Men nej, jag mejlar dina kunder nu. Men gå och lägg dig. Okej, okay. Ja. Man så fattar inte.
Det måste ju vara otroligt svårt att ställa om för dig då, som var så van att prestera hela dagarna. Men hur lång tid tog det liksom innan du liksom...
Det tog, jag var ju sjukskriven på olika nivåer i ett år. Och sen så började, i och med att jag var egenföretagare så förstod jag att jag har ju ingen annan som kan hålla koll på mig här eller hjälpa mig framåt. Och jag var livrädd för att förlora allt jag hade byggt upp. Jag började ju prata väldigt tidigt om att jag var sjuk eller att jag var stressad, att jag var stresssjuk som jag började kalla det för. Så jag processade väldigt mycket själv först och sen började jag sakta dela med mig av det jag gick igenom eller hade gått igenom, framförallt när det var som jobbigast. Och det gjorde ju någonstans att jag liksom fick bearbeta och börja prata om det. Men jag var också livrädd för att om jag nu pratar om hur dålig jag är, för att det var så jag kände. Det är så mycket skam, jag duger ingenting till, vem ska någonsin vilja anlita mig igen, nu förstör jag min karriär, och nu blir jag hon som inte ens klarar av livet och jag är så ung och jag har redan misslyckats och liksom allt det där. Så att jag både behövde dela med mig, men jag var också livrädd för att det skulle innebära att jag skulle aldrig mer få ett uppdrag eller ett jobb i hela mitt liv.
Och det var på bloggen du delade med dig?
Precis, och i vissa intervjuer. Det var någon intervju som jag kommer ihåg med Women's Health eller Fitness Lifestyle, där jag också satt och så här, vi pratade i, det var en lång, lång, lång intervju och jag sa att jag ville hellre bli påkörd av en bil än att vara där jag var. Men, och sen så när vi skildes åt, jag gick därifrån, så började tårarna rann och rann och rann, för att jag hade ju tagit ut mig så mycket och pratat om det här. Så att jag fick gå hem och lägga mig 3 dagar och inte gå utanför dörren för att få hitta någon slags återhämtning. Men nu har jag glömt din fråga. Men
hur, du svarade ju jättebra på frågan. Jag tänkte hur gjorde du för att må bättre och bättre?
Just det.
Hur vände det?
Ja, men efter min sjukskrivning så förstod jag att jag behöver ju någonstans ta steg för steg i det här, vilket ju är lättare sagt än gjort. Och jag förstod att om jag bara är hemma så kommer jag aldrig kunna bli friskare. Jag behöver någon slags miljöombyte. Så att jag hyrde ett kontor 3 dagar i veckan och i början så var jag där kanske en timme och sen gick jag hem och la mig 2 dagar. För då hade det varit sån ansträngning att bara ta mig dit. Så då kunde jag sitta liksom på stolen en timme och sen började, nu måste jag gå hem och vila. Klarar inte mer. För att det var så mycket intryck i att åka tunnelbana, ta på sig jeans, ha en väska packad, vad ska jag ha med mig? Komma dit, träffa människor, nu ska jag socialisera och komma ihåg koden och allt. Alltså det var på den nivån i början.
Vilken sen, kontrast också till ditt liv tidigare.
Ja, verkligen. Ja. Och det, ja men så att det var så att bygga upp stegvis, och till slut så kunde jag vara där 3 dagar i veckan. Och till slut så kunde jag jobba mer och mer. Och till slut, alltså jag hade många bakslag längs vägen. Det tycker jag är jätteviktigt att berätta, att det har inte varit en spikrak väg någonstans. Och i perioder så har jag haft så mycket ångest att jag fått vända i dörren fast jag har ansett mig vara ganska frisk. Men så att jag vågade inte heller använda ordet frisk på väldigt många år. Jag sa länge att jag levde ett friskt liv. Men jag var inte frisk. Ordet frisk vågar jag referera till efter kanske 6 år eller någonting sånt. Idag så anser jag att jag är frisk och jag lever ett friskt liv. Men länge var utmattningen en del av min identitet. Och det var någonting som var satt i pannan på mig. Alltså, jag är den utbrända. Ja, men jag har varit utmattad. Och det var någonting som var väldigt mycket jag.
Mm. Fick du andra typ av följare när du delade med dig av din...
Ja, sjukdomstiden. Folk var väldigt arga i början.
Oj!
Väldigt provocerade.
Varför det?
Ja, men för att det var sjukt provocerande att du har inte ens barn och du säger att du är trött. Oh. Eller, ja, men du som är så ung och hurtig, skyll dig själv. Eller, okej, så nu vann du årets hälsoinspiratör, men du är ju sjuk i huvudet. Varför? Du kan ju ingenting om hälsa.
Oh, men gud,
det var ett helt annat klimat för bara 10 år sedan. Så att det är också så viktigt att belysa. Jag var en av de tidigaste som pratade om psykisk ohälsa i sociala medier. Och det var en helt annan värld. Så det är viktigt att belysa att det har hänt massa saker som är jättebra. Men det är faktiskt enda perioden jag har fått näthat i hela mitt liv. Trots att jag har varit nu i sociala medier i 12 år. Så var det bara under tiden jag var sjukskriven som jag fick sådana riktiga liksom, hatkommentarer.
När du minst av allt behövde.
Exakt, verkligen. Ja, ja. Nej, men sen, och sen så var det såklart, det var ju en liten del, men sen var ju den stora majoriteten var väldigt mycket kärlek, väldigt mycket igenkänning, tacksamhet för att någon pratade, någon berättade, någon man kunde relatera till. Och jag får ju fortfarande människor som kan skriva till mig på ett DM och så här, jag sitter i väntrummet på vårdcentralen och jag ska antagligen bli sjukskriven, jag ska träffa läkaren nu, vad ska jag göra? Och så här, åh gud, att jag får vara med dig i den här stunden, fantastiskt. Mm. Alltså, tack för förtroendet. Och så försöker jag svara så gott jag kan. Men, så att jag tror att de som har varit med, vi har delat väldigt mycket. Även om inte alla har gått igenom det jag har gått igenom, så är det förvånansvärt många. Och med förvånansvärt så menar jag, vi borde inte behöva ha det så här, att det är den här samhällssjukdomen som det är. Men vi är många som delar utmattning, tyvärr.
Blev din blogg något helt annat efter det du insjuknade?
Ja, det skulle jag säga. Det var, jag har alltid varit sann i den jag är och i det jag gör. Och att det viktigaste jag har är att jag känner att jag bottnar i någonting, som jag, att jag har något att säga. Men där jag befann mig innan min utmattning, så var jag på den platsen att jag kände inte mig själv så väl och jag visste inte vem jag var. Jag var väldigt fylld av allt det här, liksom det enda jag kunde. Så att bloggen har ju verkligen fördjupats, och i takt med att jag har utvecklats och lärt mig och fördjupat min relation till mig själv och mitt yrke och min kunskap och livets erfarenheter. Så den har ju verkligen förändrats och vuxit med mig. Verkligen. Mm.
Du har ju ett otroligt starkt driv att få människor vara mer i kontakt med sig själva och att man reflekterar över vad som får en att må bra.
Mm.
Känner du att det liksom att du nästan har blivit liksom en talesperson för det inom hälsobranschen?
Vad fint, om det är så, jättefint.
Ja,
ja. om man vill så är jag jättegärna det. Framförallt när det kommer till just som relationen till sig själv. För att det finns så många knep och tips och rutiner och hälsosamma grejer och val som man kan göra och ägna sig åt. Men det viktigaste är ju att förstå att det börjar inte med det valet eller det tipset eller den rutinen eller dieten. Det börjar ju med en själv. Och det kan man kanske tänka är så himla klyschigt. Och det börjar inifrån. Men det är så, och det är där vi behöver börja någonstans. Och att komma tillbaka till sig själv upplever jag kanske något av det viktigaste i den tiden vi lever i. För att idag så är allting prestation, allting är projekt, allting är att man ska vara så duktig som möjligt, man ska göra så mycket som möjligt och man ska vara så perfekt som möjligt, och folk mår skit. Mm. Och så förklär vi många saker i hälsa och välmående, men så här, men okej, du kanske gör alla rätt på pappret, men hur mår du då? Mm. Nej, men gud, jag äter ingen mat och jag tränar stenhårt, men jag lyckas ändå inte. Men vad är det du ska lyckas med? Mm. Och att vi som hela perspektivet på hälsa behöver omvärderas och bakas om, så att det är grundat i omtanke, som jag också pratar väldigt mycket om. Att gör du det här för att du ska lyckas eller checka av, eller för att du mår genuint bra av det? Mm. Som jag brukar ta exempel på, som yoga till exempel, det är fantastiskt. Men om det enda sättet för dig att få in yoga i ditt liv är att klämma in det på lunchen mellan fyra möten, du kommer in med andan i halsen i yogasalen, oh, när jag checkat av det, namaste, och bara, gav yogan dig någonting? Nej, men jag gjorde den. Jo, men då kanske det inte är det du behöver just här och nu. Och att också se, vad har jag för förutsättningar där jag står idag? För att, om jag bara tittar på mina egna senaste år, jag har helt olika förutsättningar, helt olika liv. Allting är annorlunda nu mot 1, 2, 3, 4, 5 år sedan. Och då behöver man ju spela i samma lag som sig själv, så att man uppdaterar sig. Okej, här där jag står, det här som alltid har funkat, idag så funkar inte det. Men då kan jag prova det här istället, för det passar de förutsättningarna jag har. Men ofta så är vi ovänner med oss själva och utgår från bestraffning och hårt. Och det ska vara liksom, nu straffar jag mig själv för jag är så jävla dålig. Sådär. Okej, men hur ska man må bra i den miljön då? Man behöver uppdatera sin egen arbetsmiljö med sig själv också. Mm.
Ja, det är otroligt klokt sagt. I samma anda liksom som ditt budskap i dina sociala kanaler, så är ju din kommande bok, 201 hälsohacks, en inspirationsbok för att liksom hitta sin väg till hälsa och att det inte behöver vara så svårt.
Exakt.
Kan du berätta lite om boken och vad du har för, ja, vad du vill att den ska ge andra?
Ja, men boken är, för mig så är den, som, står den på lite olika delar. Grunden är ju då de här 201 hälsohäxen som är som en verktygslåda eller ett smörgåsbord med konkreta tips, hacks, råd, rutiner som man kan testa. Och viktigt att ha med sig det är att de spänner över det som jag anser är hela spektrat av hälsa och livet. Så att det är allt ifrån att, okej, men skapa dig ett skratt Google som du vet att sen när du har en dålig dag så gå in där och liksom gå, de här mysgrejerna som du blir glad av, gå dit. Till att hur du kommunicerar med dig själv eller någon annan, till enkla korta rörelsetips och övningar, till saker man kan göra med sin partner eller som singel eller familj och rutin, allt möjligt. För att det ska inte bara vara liksom grönkålssmoothies och springa milen, tvärtom. Så dels har man den verktygslådan. Och sen så har jag lagt upp det så att allting spänner över hela året. Så att det är uppdelat i årstider som gör också den här påminnelsen att vänta nu, hälsa är inte ett projekt som vi ska bli klara med och checka av. Det är någonting vi behöver hålla på med och som sagt förutsättningarna förändras hela tiden, uppdatera sig och att man vet att någonting som funkar här och nu kanske inte alls funkar om 3 månader eller ett halvår och då provar jag någonting annat. Mm. Så att det viktigaste som jag vill att man ska göra med den här boken och hoppas på är att man lever med den. Att man har den med sig och sen utforskar man olika saker i olika perioder. Och en dröm vore ju om någon kommer till mig med den om 5 år och bara, kolla, nu, jag trodde att jag skulle hata det här häxet, men det är fastän det som gjorde skillnad. Eller nu så har jag den här grejen som jag inte alls kunde göra för 3 år sedan eller vad det nu än är. Mm. Och sen så är det också i varje inledande del så pratar jag mycket om just det här som jag alltid pratar om, relationen till sig själv, prestation, självkänsla, att sätta värde och liksom ifrågasätta också lite grann. Vad håller vi på med när vi pratar om hälsa och välmående? Mm. Så att jag hoppas att jag har fått in ganska mycket i den.
Mm. För att det känns väldigt tidslös. Man kan ju, ja. Och man kan använda den väldigt länge. Och alltid gå tillbaka till den. Och ja, nu testar jag det här. För det, man behöver inte följa den liksom från...
Nej. Tvärtom.
Pärm till pärm.
Och sen också något av det viktigaste som finns tycker jag är just att det finns reflektionsfrågor också i varje avsnitt. För att hela tiden vi behöver stanna upp. Och just det här att man kan inte bara lägga till massa saker utan att ta bort någonting och frigöra utrymme. För då blir det bara som det här liksom berget man bygger av skit och så ramlar allting isär. Men hallå, nu, man kan inte göra allt. Och det är inte heller meningen.
Nej. Ett av hacksen, och som också är underrubriken till boken, skit i disken och hångla istället.
Lämna disken och hångla
istället. Lämna disken, jaha, inte skit. Ja. Ja, är vi överlag dåliga på att vara liksom spontana och fånga stunden precis när den kommer, liksom, den rätta?
Ja, det tror jag. Eller jag upplever det så i alla fall. Och jag upplever när jag pratar med människor att många längtar väldigt mycket och att många känner sig framförallt väldigt begränsade av olika anledningar. Att man är begränsad av måsten eller man är begränsad av det man tänker att man måste göra. Och att man har saker och ting som kväver tiden. Som är så, men när ska jag hinna med det jag tycker om eller det jag tycker är roligt eller så. Och man kan ju självklart tolka den titeln väldigt bokstavligt och börja rycka tag i någon och hångla upp och bara gud nu är vi här och nu älskling och då är det fantastiskt. Men sen kan man ju också applicera det på som en symbol att okej, närvaro, att vara där du är när du är där, att stanna upp och börja, det här måste som jag har satt upp för mig själv, måste jag det egentligen? Eller kan man göra på ett annat sätt? Eller om jag känner att jag måste kontrollera allting som att det måste vara rent innan jag kan slappna av och sätta mig i soffan, varför då? Är det verkligen så? Vad är det för information du har till dig själv i den sanningen som du har, dina valda sanningar? Apropå kontroll så brukar jag säga att kontroll är en längtan efter trygghet. Så har man ett stort kontrollbehov, att det måste vara på ett visst sätt, det är också information. Så att jag har ju redan märkt att den här titeln väcker väldigt mycket känslor hos folk. Och det är väldigt, väldigt spännande. Och min och Tareqs föreläsningsturné heter ju också samma sak. Så att vår föreläsningsturné som kommer i höst heter också Lämna disken och hångla istället. Och det är precis de här sakerna vi kommer prata om i den också.
Vad kul! Ja, vad roligt. Lever du som du lär? Lever du enligt de här hälsohacksen som som i boken.
Ja, så gott som. Och sen såklart, ingenting är ju perfekt, så att jag behöver ju vissa stunder så här, fånga upp mig själv och bara, ho, nu så behöver jag stanna upp lite här och så. Men mycket av det kommer naturligt för mig idag, ska tilläggas. Mm. Det har ju uppenbart inte alltid varit så. Och de här 10 åren som har gått så har jag verkligen behövt jobba med mig själv. Jag har lärt mig, jag har fått lära om, jag har fått göra upp med mina destruktiva sidor, mina mönster, det som inte har varit bra för mig. Så att det är någonstans som har varit lyxigt, eller lyxigt kanske, jo men lite lyxigt, och som känns väldigt, väldigt fint att mitt yrke och min karriärsbana och mitt personliga liv och privatliv går väldigt hand i hand, för att jag i det att jag behöver leva som jag lär, för att som att jag till exempel, min utmattning och sjukskrivning, allt det går ju hand i hand med det jag också bottnar i när jag berättar eller pratar eller föreläser, så att jag har hela tiden, så min utveckling hänger ihop med jobbet någonstans och att de sammanflätas på ett väldigt fint sätt. Och sen som sagt, jag vet ju, det jag märker när jag behöver stanna upp och ta ett djupt andetag och komma tillbaka, det är när jag känner att jag inte är connectad med min egen kropp, när jag känner att jag springer lite framför mig själv. Och då behöver jag stanna upp lite och så behöver jag ta några rutiner, några värv och sen, okej, nu landar vi tillbaka. Så att jag tror inte att det är någon som kan leva som den där 100% hela tiden, för då är man nog inte längre människa. Men på ett sätt så att jag känner att i hjärtat att jag kan säga ja, det gör jag.
Ja, och att man blir påmind och då, det behöver inte ta så lång tid. Liksom. Ta 3 djupa andetag räcker ibland.
Mm.
Om du skulle ge 3 favorithacks, förutom hånglet då,
ja,
till våra lyssnare, vad skulle det vara för hacks?
Oh, vad fint. Men precis, lämna risken hångla istället. Det är ju ett såklart, men om vi ska ta bort det, eller liksom, vi lägger det åt sidan. Så det här med kommunikation, att säga, många gånger när vi kanske är i konflikt med någon eller det är någonting känsligt, så har vi en tendens att man vill berätta för den andra hur det är eller säga, men du är dum i huvudet, du gjorde så här och så vidare. Och då stänger den andra ner. Och så vill den inte lyssna och så går den i försvar och så möter man inte varandra. Så att istället säga, jag upplever det här, jag känner så här, när det här händer så triggas jag, så att man lägger tillbaka fokus på sig själv när man kommunicerar. Då öppnar det upp för att den andra behöver inte gå i försvar, för att jag pratar bara från mitt eget och då kan det vara lättare att nå varandra. Så att också att säga det här, så här landar det här i mig. Mm. Det är en väldigt bra mening att ha med
sig. Otroligt bra mening som man kan använda i så många sammanhang. Man kan ju inte säga emot det.
Exakt, nej, och det är så här, ja, och också minnas det som ett tillägg. Men alltså, det finns ju inget rätt eller fel. Du har rätt till dina känslor och jag till mina känslor. Mm. Och så får man försöka mötas i det. Och då blir det en helt annan respekt i en kommunikation.
Mm.
Så den tycker jag väldigt mycket om och den jättebra. Praktiserar jag jättemycket. Och sen så skulle jag säga, jag har ju några som konkreta hack som har med rörelse att göra, som är liksom väldigt så här enkla, att så här, ställ dig upp där du är, välj en rörelse, gör det i 1 minut eller till en låt eller någonting. Så de tycker jag också väldigt mycket om, för att de är så tillgängliga och jag hoppas att man förstår att det har effekt, oftast på energin. Det är ju såklart att står man och skuttar lite så blir man inte så mycket, alltså 1 minut, då blir man inte starkare, men du blir piggare och du får energi och blodflöde, och det är också viktigt. Och sen om jag skulle välja ett tredje hacks, vad ska jag
välja
då?
Det är så många att välja.
Men du berättade att du använde ett idag. Kan vi ta. Kan inte du berätta om
det? Jag har ju bläddrat igenom boken och den är så fantastiskt fin. Nej, men nummer 115
så fint
använder jag idag.
Ja.
Och det är att man ska välja ett plagg i garderoben som man har på sig en hel dag. Och sen väljer man, behöver jag det här plagget eller kan jag skänka det? För den kanske har hängt där tröjan i 3 år.
Ja.
Och man behöver, alltså man kan alltid rensa bort.
Mm, exakt.
Ja, och man kan alltid skänka då.
Exakt.
Det är ju första hand ska man göra det, tycker jag.
Och just det ordet rensa är ju ganska återkommande i boken också. I så här, allt ifrån att rensa eller befria sig från sina valda sanningar, ifrågasätta dem. Rensa prylar, rensa en låda. Om man ska lägga till en hälsosam rutin, då behöver man rensa bort något annat och göra plats. Mm. Som i garderoben. Hur många har inte stått i garderoben och bara, jag har ingenting på mig, för att man har 1000 grejer som hänger där. Och det du precis beskrev är ju ett sätt att så här, okej, men vad vill jag verkligen ha här? Vad behöver jag? Och vad kan jag ta bort och ge lite luft? Så det är mycket rensa i boken också faktiskt.
Ett tips är ju också att byta kläder med en kompis som har ungefär samma storlek.
Exakt.
Och byta för att känns det som man har fått ett nytt plagg.
Gud ja. Ja, det är fantastiskt. Ja. Och sen har jag också någonting som jag alltid tycker är viktigt att prata om, att så här, äta sig mätt. Mm. För det är så många, framförallt kvinnor, som inte äter sig mätta. Och som tror att mättnad har att göra med att men om jag äter mig mätt då kommer jag bara svulla hela tiden, eller om jag äter mig mätt då kommer jag automatiskt gå upp i vikt. Och det har vi fått lära oss i det här sjuka samhället, att det direkt är dåligt, vilket vi inte lägger den värderingen i, men det är så mycket kopplat till just att man inte äter sig mätt. Mm. Så det pratar jag också mycket om, så här, mättnad och mättnadsskala och sådana saker. Så det är så viktigt.
Ja, jättebra tips. Vi ska avsluta med 5 snabba som vi alltid gör i den här podden. Ja. Det blir jättespännande. Och då svarar du antingen eller då.
Ja.
Det jag räknar upp. Synt eller hårdrock?
Oh my god. Hårdrock.
Tält eller glamping?
Tält.
Tältar du ofta?
Inte så ofta som jag vill. Jag och Tarek gjorde glamping i maj och det var underbart.
Ja, ja.
Alltså det var ju... Ja. Okej, jag kanske ska säga det för det var det jag gjorde senast. Okej, glamping.
Så det är egentligen glamping?
Alltså jag var såhär, när tältade jag senast? Men jag älskar idén om jag vill tälta mer.
Mm.
Okej, jag säger glamping då bara för att det var det jag gjorde senast.
Ja, för så jag borde dock.
Ja.
Feel good-böcker eller skräck?
Oh, feel good.
Mm. Har du någon favorit?
Den här där kräftorna sjunger har jag sett 2 gånger på som film och boken ligger hemma och väntar. Jag älskar filmen så jag kommer att älska boken också.
Jag har läst boken men inte sett filmen.
Ja, men så där rekommenderar jag i någon form. Den är fantastisk.
Ja, kul. Snö eller sandstrand?
Sand. Ah, gud. Det är bara nu så här, snö i Stockholm gillar jag inte för jag vill cykla hela tiden. Men jag älskar skidsemester.
Mm.
Men jag älskar också strand.
Man får säga både och.
Får man det?
Ja, det får man.
Tack.
Ja. Åker du längdskidor förresten fortfarande?
Inte så ofta som jag vill.
Nej.
Men jag har sagt till pappa i 10 år att jag ska ta hit skidorna. Så jag får väl göra det någon gång.
Ja, jag älskar att åka längdskidor också.
Ja, det är fantastiskt.
Otroligt kul och härligt att vara i naturen.
Mm.
Stort, stort tack för att du kom hit. Det har varit jättekul att prata med dig.
Så
vi kunna prata en timme till. Och ni har lyssnat på podden från Curera som heter Så mår jag bra. Jag heter Anna Flodberg och gäst idag var Sofia Ståhl. Och mixar den här podden gör Micke Wedberg. Tack så mycket.
Tack snälla du. Tack för att du kom.
Tack.